Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Guds rike kan vi tala om. Var är Guds rike?
Vad skriver Guds rike här på tavlan?
Ska vi se om vi kan rita in vad det är? Något förslag? Var är Guds rike?
En annan dimension.
En annan dimension, det måste du förklara.
Det är lite svårt för människan.
Det syns inte. Nej, på det sättet så är ju Guds rike ett annat rike än till exempel Sveriges rike. Så det ja.
Överallt är Guds ord predikas, rent och klart, i Guds rike.
Överallt är Guds ord predikas, rent och klart. Så då kan man säga att det är här på jorden, där Guds ord predikas. Ja, jag tror vi gör ett jordklot av det hela. Överallt är Guds ord predikas och... Och där är ju Guds rike på det sättet att där Guds ord predikas, där blir det troende. Och de troende, de utgör Guds kyrka eller Guds rike som han regerar i, med sin nåd i de troendes hjärtan. Så det är Guds rike på jorden. Men Jesus kallar ju Guds rike också himmelriket, så att man kan rita en pil uppåt också. Så det är ju hela den himmelska världen, alla änglar och som är Guds rike. Och sen tror jag vi måste göra så här att Guds rike är det bara där Guds ord predikas rent och klart. Ja.
Det är det tecknet som Gud har gett oss. Här kan vi hitta Guds rike. Men det kan ju finnas människor som tror överallt. Till och med de som är ensamma och de i fasta kyrkor också. Men det är inte där vi ska leta efter Guds rike.
Och där har vi fortfarande kvar att Guds rike är att han regerar i nåd i de troendes hjärtan. Och de kan ju finnas överallt. Men så säger vi ju också om Gud att han regerar över allting med sin allmakt. Så på det sättet då, om vi ska rita någon form av, vi måste rita på något sätt så att hans rike sträcker sig till norr och söder och öster och väster till jordens gränser och
hela universum.
Så han råder ju över allting, men på ett speciellt sätt så råder han ju med sin nåd i de troendes hjärtan, och det är Guds rike här på jorden. Så, och sen måste vi, det här är ju om man så säger utbredningen, att han är ju här över allting, han råder med sin allmakt över allting, han råder med sin nåd i de troendes hjärtan. Men vi måste också fråga oss hur länge. Jag ska läsa ett bibelställe här så kan ni svara sen. Hur länge varar hans rike, kan man säga då. Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans morde, och han ska vara konung i evigheternas evigheter. Så hur länge varar Guds rike?
I evigheternas
evigheter. Så det är inget slut. Och nu är det så att han har fört oss in i sitt rike genom sitt ord. Av nåd är vi Guds barn. Av nåd tillhör vi Guds rike. Och då ska vi veta att då är vi med i ett evigt rike. Han har gett oss evigt liv för att vi ska leva med honom utan slut. Och det ska vi knäppa våra händer och tacka. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du har kommit och öppnat Guds rike för oss, himmelriket, och gjort oss till medborgare i ditt rike, och tycker att du har gett oss rätt att bli Guds barn. Och nu har vi lärt oss att ditt rike är ett rike som varar i evigheternas evighet. Vi tackar dig för det eviga livet i din gemenskap. I Jesu namn. Amen. Predikotexten, den ska vi läsa ur första Johannes ur Johannes evangelium, det första kapitlet. Och det är ju Jesu hänsyftning till egentligen den gammaltestamentliga texten om Jakobs stege. När Jesus såg Natanael komma sa han om honom: se, han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Natanael frågade honom: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Jesus svarade honom: därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet tror du. Det som är större än detta ska du få se. Och sen sa han till honom: amen, amen, säger jag er, ni kommer att få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Aposteln Johannes, han berättar i sitt första brev mot slutet, i sitt första kapitel, mot slutet av det första kapitlet, att om hur han kallar, hur Jesus kallar sina första lärjungar. Och vår predikotext är ett kort stycke ur den redogörelsen, och vi kommer in i handlingen lite abrupt, bara där Natanael har accepterat Filippus inbjudan att komma och träffa Jesus. Kom och se, hade Filippus sagt, och Natanael kom. Vi ska inte idag så mycket ägna oss åt sammanhanget, alltså vad som kommer precis före och efter den här händelsen, utan vi ska koncentrera oss på de verser vi har, och vi ska lära oss evangeliets budskap i de här verserna. Och det första vi får lära oss är att vi kan vara helt trygga därför att Jesus, han känner oss. Han leder oss på rätta vägar, och det innebär framförallt, som vi ser hos Natanael, att han leder honom till sig själv och stärker hans tro. Lär vi oss idag att för Jesus skull står himmelen öppen för oss, och han är den enda vägen till frälsning. Vi ska också lära oss vad evangeliets budskap är till oss i hans namn, det namn som han föredrar av sig själv när han kallar sig själv människosonen. Så Natanael, han hade accepterat Filippus inbjudan att komma och se Jesus. Och när Jesus såg honom komma sa han om honom: se, han är en verklig israelit, i honom finns inget svek. Och då måste vi fråga, vad kan menas med det? Vad är en verklig israelit? Finns det israeliter som inte är verkliga? Jo, det är precis vad Bibeln är. Finns det israeliter som inte är verkliga? För Paulus skriver så här i Romarbrevet: ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som Abrahams efterkommande. Så en verklig israelit, det är en person som inte bara härstammar från Abraham, utan också tror på Guds löften om Messias, Guds löften om frälsaren. Och det är faktiskt så att även den som inte härstammar från Abraham men tror på Guds löften om frälsaren, han räknas andligt sett som Abrahams efterkommande. Och det är de troende som i Bibeln kallas en verklig israelit. När Jesus sa att Natanael var en verklig israelit, så innebar det ju att Jesus kände honom, kände hans hjärta, såg hans tro, den tro som fanns i hans hjärta. Natanael, han blev förvånad över att Jesus hade en sån kunskap om honom utan att de kände varandra sen tidigare och utan att de hade träffat varandra och växlat ord med varandra. Vi håller ju varandra för kristna bröder och systrar därför att vi känner varandras tro utifrån den tro som kommer till uttryck i ord och gärning. Men vi skulle bli förvånade om en vilt främmande person, någon som vi aldrig träffat förut, plötsligt skulle bara komma fram till oss och säga: du är en sann lutheran. Ja, då skulle vi säkert börja fundera: hur kan man veta det? Jag har ju inte sagt något. Jag har ju inte träffat varandra. Jag har inte haft något tecken på med Lutherrosen eller något sånt där. Hur kan han veta det? Och det var precis vad Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Så Jesus svar träffade honom på ett personligt sätt, träffade honom på ett sånt sätt att han kände igen Jesus som sin frälsare. Och det var nog inte bara att Jesus visste var han befann sig vid en viss tid. Det var nog inte bara det som gjorde att han kände igen honom som Guds son. Jesus visste ju mer om honom än var han befann sig vid en viss tid. Jesus kände ju också hans hjärta, hans tankar, hans önskningar, hans böner. Och kanske hade han bett en bön där under fikonträdet som nu blev besvarad. Vi vet inte. I vilket fall så hade Jesus visat att han kände Natanael när han sa att han var en verklig israelit. Lagen, den använder den här förmågan hos Herren, hos Gud, alltså Guds allvetande, som en varning till oss. Lagens budskap varnar oss och hotar oss. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Så det här det är inte bara det att han har någon form av GPS så att han vet var vi befinner oss vid en viss tidpunkt, utan han utransakar oss också. Han vet vad vi tänker, han vet våra avsikter. Så ingen ska tro att han kommer undan med syndiga tankar och syndiga begär. För vi måste stå till svars för allt inför honom. Det är lagens förkunnelse. Inför honom måste vi stå till svars. Evangeliet framställer precis samma förmåga eller egenskap hos Gud, Guds allvetande, som en stor tröst för alla Guds barn. Och hela psalm 139 är evangeliets försäkran om att vi är innerligt trygga i Guds hand. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Så han vet inte bara var vi är inte bortglömda. Han vet inte bara var vi befinner oss vid en viss tidpunkt. Han förstår också våra behov. Han förstår våra tankar. Han har hört våra ord innan vi ens uttalar dem. Han förstår våra önskningar och avsikter. Han hör våra böner. Och så avslutar psalmisten psalmen med en bön. Att Herren ska granska oss och se till så att vi inte är stad på en olycksväg, utan leda oss på den eviga vägen. Och vi ser i dagens text hur Jesus möter Natanael och leder honom på den eviga vägen. Herren rannsakar alla hjärtan, han förstår alla uppsåt och tankar, och han låter sig finnas av dem som söker honom. Natanael var en verklig israelit. Det innebär att han litar på skriftens förutsägelser och löften om Messias. Han väntade och sökte den utlovade. Och Natanael hade, vi kan nog förmoda i alla fall, att han var bekant med Johannes döparens förkunnelse. Och Johannes döparen, han ägnade sig inte åt att bli känd eller vinna sig ett namn, utan han ägnade hela sin verksamhet, han ägnade hela sitt liv, sin kraft, sin energi åt en enda sak, och det var att fästa människors uppmärksamhet på Jesus. Och han hade hänvisat sina lärjungar till Jesus och betygat: jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Och Jesu ord förde du Natanael till samma övertygelse, så att han utbrast och bekände: rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Och att Messias är Israels konung, det framgår av många profetier i Gamla testamentet. Jesus tog emot den här bekännelsen. Jesus är alltid glad när han finner tro i människors hjärtan. Och Jesus gav Natanael sitt erkännande för att han kände igen honom som Messias och bekände honom vara Guds son och Israels konung. Och Jesus lovade att Natanael skulle få mycket större, han skulle få se mycket större bevis på att Jesus var Guds son än det här, den här lilla glimten han fått se av Jesu allvetande. Natanael och de andra lärjungarna skulle få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Och med de orden så hänvisar Jesus till två ställen i Gamla testamentet. Och båda de ställena avser nattliga syner eller drömmar. Och eftersom det är fråga om syner eller drömmar, så ska vi inte hårdra varje detalj. Det kan vi komma ihåg från början. Och den första hänvisningen, det är ju till det dagens gammaltestamentliga text som vi läste. Jakob flydde för sitt liv efter att ha bedragit Esau. Och Gud gav honom en syn i en dröm som försäkrar honom att han stod under den allsmäktiges beskydd, trots att han var en sån bedragare, trots sin synd. Och Jakob, när han flydde, så jag tror inte att han mådde särskilt bra. Han plågade säkert av ett ont samvete för att han hade bedragit sin bror. Och den här synen, den försäkrar honom om Guds nåd Och det blev säkert en befrielse. Det enda som kan stilla ett ont samvete, det är ju evangeliet om Guds fria nåd. Någonting som vi inte förtjänt. Och den här synen blev säkert, vi förstår att det blev en befrielse för honom av hans ord och handling sen när han vaknade. I sin dröm såg Jakob en stege vara rest på jorden, och den nådde upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den. Och när Jesus ger den här hänvisningen till Jakobs dröm, då låter han stegen bli en förebild till sig själv. Men det finns en stor skillnad. Så Jakob såg ju himmelen öppen så länge som drömmen varade. Han ville behålla det här. Han reste en stod där, och det här ska bli ett Guds hus. Och han säger, här är Guds boning. Här är himmelens port. Så han såg Guds himmelen öppen för den här korta stunden som hans dröm varade. Men när Jesus kom till världen, då öppnade han himmelen permanent. Den står öppen. Den är permanent öppen. Ingen kan stänga den för oss fattiga syndare, som det beskrivs i Uppenbarelseboken. Han har Davids nyckel. Han öppnar så att ingen kan stänga. Han låter en dörr stå öppen för oss, en dörr som ingen kan stänga. Så genom sitt, vad han gjorde här på jorden, genom sin lydnad, genom sitt fullkomliga liv och sitt oskyldiga lidande, så blev han vår stege till himlen. Ja, den enda vägen till Faderns hus. Och Jesus säger också det om sig själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men vi måste fråga, alla detaljer ska inte hårdras. Det är en fråga om en syn, en fråga om en dröm. Men vi måste ändå fråga oss, när uppfyllde han egentligen sitt löfte att lärjungarna skulle få se Guds änglar stiga ner och stiga upp över människosonen? Den enda gången egentligen som lärjungarna såg änglar, det var ju efter Jesu himmelsfärd, och de stod där och såg upp mot himmelen dit han farit upp. Då kom två änglar och frågade, varför står ni här och ser mot himmelen? Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni sett honom stiga upp till himlen. Vid Jesu födelse, då uppenbarade sig en Herrens ängel. Ja, då uppenbarade sig ju en hel himmelsk här, en här av änglar. Men det var ju för herdarna. Och när Jesus frestades i öknen, hade övervunnit djävulens frestelse, så blev han betjänad av änglar, men det såg ingen. Lärjungarna var ju med honom i Getsemane, och där blev han betjänad av änglar, men det såg inte lärjungarna. Änglar visade sig vid den tomma graven, men de visade sig för kvinnorna, de visade sig inte för lärjungarna. Så man kan ju undra, var det inga änglar närvarande under den här tiden då Jesus vandrade tillsammans med sina lärjungar? Jo visst, änglarna var närvarande hela tiden. De steg hela tiden upp och ner över människosonen. Det heter ju Hebreerbrevets första kapitel så här, och nu får vi en blick in i den andliga världen. Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Och det här ordet gäller ju alla troende. Så änglarna är hela tiden närvarande, och de utför sin tjänst, de står i helig tjänst. för att tjäna alla som tror på Jesus. Och speciellt om de små barnen, så sägs det ju att de har egna skyddsänglar som alltid ser faderns ansikte. Men vem är befälhavaren? Vem är det som förfogar över hela denna här av änglar i helig tjänst? Ja, Jesus sa så här till Petrus när Petrus försökte försvara honom med svärd i Getsemane. Stick ditt svärd i skidan, ty alla som drar svärd ska dödas med svärd. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han sänder till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske? Så även om lärjungarna med sina fysiska ögon inte såg änglarna i Jesu närhet, så såg de ju hela tiden honom som är änglarnas kung. De såg hela tiden honom som är änglarnas befälhavare. Och Jesus gav dem så många bevis på att han är Guds son, att de aldrig behövde tvivla på att det verkligen var så. Lägg märke till att Natanael hade bekänt om honom: du är Israels konung. Men att Jesus, han föredrog att kalla sig själv människosonen. Och det här är en hänsyftning till Daniels syn om natten, som det berättas om i Daniels 7:e kapitel. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Och i uppenbarelseboken så visar sig ju den förhärligade Jesus, och han kallas på två ställen där, eller beskrivs på två ställen med precis samma uttryck som vi hittar här i Daniels bok, alltså en som liknade en människoson. Och han är kung över alla folk, stammar och språk. Och det är antagligen därför Jesus föredrar att kalla sig människosonen. Att han är Israels konung, det är ju en helt korrekt bekännelse utifrån många gammaltestamentliga profetier. Och en helt riktig bekännelse som Natanael avgav: du är Israels konung. Men att bekänna det om honom i en tid, i just en tid, på Jesu tid, det kunde ju leda till missförstånd om varför Jesus hade kommit egentligen. För det hörde liksom till de skriftlärdes ABC, det hörde till den allmänna förväntan bland folket på den tiden, att Messias skulle komma som en jordisk kung och upprätta ett jordiskt rike. Och i ett sånt sammanhang så kanske det inte var helt lyckat att gå ut och bekänna om Jesus: du är Israels konung. Även om det i och för sig var en korrekt bekännelse. En annan anledning till att Jesus föredrog att kalla sig människosonen framför Israels konung kan ha varit att han ville undvika att uppfattas som en frälsare bara för en nation. Så Jesus ville med att kalla sig människosonen ge en hänvisning till den här gammaltestamentliga profetian: åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Så han ville med att kalla sig människosonen understryka att hans rike inte har några gränser, utan omfattar allt, och inte har någon gräns i tiden heller, utan är ett evigt rike. Han som är befälhavare för Herrens här, Han som är änglarnas kung. Han som är kung i ett evigt rike som omfattar allt. Han är intresserad av oss var och en. Han känner oss. Och han leder oss. Och han har öppnat himmelen för oss. Så att ingen kan stänga den dörren. Och när våra synder driver oss på flykt, när vi mår dåligt, när ett ont samvete plågar oss, så finns det bara en tillflyktsort. Det var det Jakob fick lära sig. Och det Jesus vill lära oss. Ingen som flyr till honom kommer på skam. Han har med sitt liv och med sitt lidande öppnat himlen för oss fattiga syndare. Amen. Låt oss så be. Käre Jesus, vår frälsare, du utransakar och känner oss och du förstår våra tankar fjärran ifrån. Se till om vi är på en olycksväg och led oss på den eviga vägen. Stilla våra hjärtan med ditt evangelium att du har öppnat en dörr för oss till Faderns hus som ingen kan stänga. Vi tackar dig för tryggheten i ditt rike och änglarnas beskydd. Amen.